Dansa med träben. Maskrosbarn och andra om överlevnadens konst och pris. Av Solveig Kronström Beskow, inläst av Linnea Stenbäck för Saga. Till er alla maskrosbarn som med tillit och förtroende har lånat mig era röster. Till er bekräftande vittnen och hjälpande händer som underlättat för dem att överleva och att leva. Till er, alla ni som på olika sätt har gjort det möjligt för mig att lyssna och att berätta. Kapitel 1. Alla R syns inte. Förord och förhistoria. Med åren har det blivit ganska många maskrosbarn som gått in och ut genom mina dörrar. Några av dem har blivit kvar i mitt liv. Andra finns med mig som minnen. Jag tänker på dem ibland och undrar. När jag ser tillbaka, så långt som mitt barnaminne tillåter, ser jag Marie, det allra första maskrosbarn jag lärde känna. Hon var min första vän och vi delade mycket under skolåren. Ändå var det mycket som jag inte förstod. Något motsägelsefullt som jag ändå accepterade på ett barns självklara sätt och eftersom att hon var min vän. Då visste jag ingenting om vad begreppet maskrosbarn innebar och det är först i efterhand som jag förstått något av det som var hennes hemlighet under barndom och uppväxtår. Vi hade hunnit ganska långt fram i livet när hon började berätta för mig. Vid den tiden hade jag hunnit möta flera av hennes maskrossystrar och bröder och genom dem fått lära mig något om de villkor som gäller för dem som växer upp under liknande förhållanden som hon. De hade berättat om materiell och psykisk misär, om psykiska sjuka föräldrar, om alkoholism och våld, om frånvaro och oförmåga, om ensamhet och utanförskap och om oro, ja, rent av fruktan. Mitt i detta hade de levt och överlevt. Marie hade haft en lång och mödosam väg att gå innan det så småningom hade blivit möjligt för henne att berätta. Och så har det varit för de andra maskrosbarn jag mött i mitt privata liv och i mitt arbete. De är dugliga medborgare och som folk är mest. Några syns lite mer än de övriga, beroende på deras speciella anlag och förutsättningar. Också detta på ungefär samma sätt som andra. Deras yttre vittnar sällan om de hårda år de genomlevt. Men inom dem finns ärren kvar. Osårbara supermänniskor är de alltså inte. Inte någon av dem som jag har mött. När så tidskriften Psychology Today i sitt januarinummer 1979 annonserade en artikel av Maya Pines med överskriften Superkids av Superman lika med övermänniska, stålman och kids lika med barn, köpte jag den och läste med stor spänning. Inledningen löd: ingen vet varför vissa barn som växer upp under förskräckliga förhållanden i hem med missbrukande, alkoholiserade, psykotiska eller oerhört fattiga föräldrar ser ut att utvecklas till extraordinärt kompetenta människovarelser. I mysteriet varför frodas och lyckas dessa osårbara barn medan andra bryter samman hoppas psykologer finna ledtrådar till en optimal mänsklig utveckling. Fokus för artikelns intresse var frågor som: vid vilken ålder utvecklas de avgörande karaktärsdragen? Är osårbarheten medfödd eller kan den förvärvas? En av forskarna, Norman Garmetzi, professor i psykologi vid Minnesota University, jämförde barn med tre olika slag av dockor. Tänk dig att du har tre dockor. En av glas, en av plast och en av stål. Någon kommer förbi med en hammare och slår alla tre dockorna i huvudet med samma kraft. Glasdockan går helt i bitar. Plastdockan blir skadad. Hon får ärr för livet, medan ståldockan bara ger ifrån sig ett lätt metalliskt läte.